Lev utan fruktan, ett tema. Och den här texten kom väldigt snabbt till mig, tidigt till mig. Den här ska du predika över. Och jag har flera gånger citerat den, hänvisat till texten så där, men inte riktigt predikat över hela texten. Och det ska jag göra nu. Ett par saker jag ska börja ut från texten. Det är att vi befinner oss i andlig strid. Som Guds församling, varje lärjunge gör det. Vi ska inte tillåta otro att regera. Och sen ska jag landa i att vi har tillgång till Jesu namn. Det är intressant att se när vi läser evangelierna vad som händer i människors liv när de berörs av Jesus. Jesus är fridsfursten. Det står så i Bibeln. Han är fridsfursten. Vad han gör är på riktigt. Tror vi på det Jesus gör? Tror du på det Jesus gör? Klart, pastorn. När vi läser evangelierna så är det berättelser som har ärende in i våra liv. Så den här berättelsen idag, den är ett ärende in i ditt liv. Ett ärende till oss som församling. Den som följer Kristus ska inte leva under fruktan. Den urkristna bekännelsen är Jesus är Herre. Jesus är Herre. Den som följer Jesus har blivit satt fri av Jesus. Lärjungarna i berättelsen, de var utsända för att vara som honom. Är ni med mig? Att vara som honom där de gick fram. Den här händelsen och berättelsen som det är ett stort misslyckande, Christer. Jag ska återkomma till det. Det är en situation som tränar dem för det som kommer. De tränas av Jesus för det som kommer. De, Jesu efterföljare, du, Jesu efterföljare, ska komma med den frid som regerar Jesus. Wow, det är fantastiskt. Vi befinner oss i andlig strid. När de sedan kom tillbaka till folket gick en man fram till Jesus och föll på knä för honom och sa: Herre, förbarma dig över min son. Han är månadssjuk och svårt plågad. Han var både sjuk, men så var han också plågad. För vi märker också i berättelsen att det inte bara är sjukdom, det är en ande, också en ond ande. Så det är en sjukdomsande vi möter i den här berättelsen. Herre, förbarma dig över min son. Han är månadssjuk och svårt plågad. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. Varför vänder sig pappan till Jesus? Ett enkelt svar. Jesus kunde sätta pojken fri. Från en ond ande som ständigt försökte döda pojken. Genom att kasta honom i eld eller dränka honom i vatten. Jesus hinner knappt komma tillbaka från berget där några av lärjungarna har sett hans härlighet. Omedelbart är det en pappa, en desperat pappa som begär Jesu uppmärksamhet. Herre, förbarma dig över min son. Vad som utspelar sig är en vanlig situation för Jesus. Evangelierna är fulla av berättelser där Jesus förbarmar sig över dem som är härjade och hjälplösa. Det var ständigt behov för Jesus att möta. Människor var ständigt tätt in till honom. Och du möter inte en enda berättelse i evangelierna att Jesus visar bort någon. Ingen visar Jesus bort. Jesus kom till vår värld, mörk värld, med ett tydligt uppdrag. Apostlagärningarnas 10:e kapitel, vers 38. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Det här är vittnesbördet om Jesus. När Jesus förlät synder, botade sjuka, drev ut onda andar, så befriade han människor som var i djävulens våld. Och så har vi också berättelser där Jesus uppväcker döda. Varför uppväcker Jesus döda? Jo, syndens lön är döden. Och Jesus kom, säger Bibeln, för att omintetgöra djävulens gärningar. Så när Jesus uppväcker döda så visar han har makt. Han har makt. Det handlar om Jesu herravälde. Lyssna, Jesus var känd för att bota. Han var känd för att befria. Alla som kom till honom fick hjälp. Det här betonar jag. Alla som kom till Jesus fick hjälp. Där Jesus var skedde alltid Guds vilja. För det var det Jesus ägnade sig åt. Så när vi läser evangelierna så uppenbaras Guds vilja. Det är Guds vilja att bota, det är Guds vilja att befria. Det är Guds vilja att upprätta. Jesus backar inte någon gång. Och lärjungarna är med honom. Och de ser hans herravälde manifesterat i alla situationer. Det var aldrig någon kraftmätning mellan djävulen och Jesus. Nej. Det var inte så att Jesus skulle utmana djävulen och hans territorium. Nej. Han kom för att omintetgöra djävulens gärningar. Det var Bibeln säger. Så när Jesus talar ut till en människa, dina synder är förlåtna, du är fri. Vad hände i den människan? Var det fruktan kvar, tror ni? Nej. När Jesus botade, när Jesus rörde vid blinda ögon eller befallde onda andar att fara ut, så blev det som Jesus sa i varenda situation. Pappan sa, Herre, förbarma dig över min son. Varför gick pappan bort från lärjungarna? Jag tog honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom. Vänner, det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som inte stämmer. Jesus får styra upp en situation som lärjungarna inte kunde hantera. De stod maktlösa inför en situation. I Matteus 10 kan vi läsa att Jesus gav sina lärjungar makt, står det. Makt att driva ut onda andar och att bota alla slags sjukdomar. Jesus sände ut sina lärjungar för att de skulle göra det han gjorde. Och jag tror så här när vi läser kontexten att Jesu lärjungar, de ägnade sig åt det här. Jag är helt övertygad om att de fram till den här situationen har de botat sjuka. De har drivit ut onda andar. För deras uppdrag var utsända av Jesus för att omintetgöra djävulens verk. Men här händer någonting. Och de misslyckas totalt och frimodigheten är borta. Pappan säger i sin förtvivlan, de kunde inte bota honom. Jag har varit i situationer där jag vet att helande kommer ske. Och helande sker. För några år sedan, jag och en kvinna i församlingen, vi ber för en pojke som är gravt hörselskadad. Jag hade aldrig hela mitt liv bett för någon med hörselskada. Och det finns en berättelse i evangelierna där Jesus botar en som är döv. Och han säger bara, öra, öppna dig. Han befaller örat att öppna sig och jag gör likadant. Jag befaller, öra, öppna dig i Jesu namn. Och i samma ögonblick hör han perfekt. Pojken skulle sätta in en hörapparat. Han behövde inte sätta in någon hörapparat. Wow! Vi har också hamnat i situationer där jag är maktlös. Jag känner bara hur det griper tag av en maktlöshet i mig. Det är andlig kamp. Att träda in i det som är Jesu helande tjänst. Och det är församlingens tjänst. Det är din tjänst att stå i Jesu helande tjänst. Men det är andlig kamp. 2013 tog min vän Johan sitt liv. Han hängde sig i mammas lägenhet. Några månader innan hade han kommit till Motala för att få förbön. Han kom till mig. Han kom till församlingen. Vi var flera som bad för honom. Det jag inte visste var att han två dagar innan hade försökt ta sitt liv. Eller en dödsande, för det var det handlade om. En dödsande hade försökt döda honom. Men mamman hade räddat honom. Han är i kyrkan och vi ber. Och då är vi i Jesu namn, för det är vårt uppdrag. I Jesu namn. Sätt honom fri. Och jag är maktlös. Jag känner en sån vrede inom mig. Inte över Johan, utan över det mörker som han är bunden i. Och den kvinna som är med och ber, hon ser och han är fjättrad i kedjor. Han lämnar Motala. Och ett antal veckor sedan tar han sitt liv. Vad ska kyrkan stå för? Jesus såklart, eller hur? Vi svarar så. Men vad innebär det att stå för Jesus? Och det innebär att det som händer där Jesus var, det ska ske där hans lärjungar är. Och en kyrka står alltid inför samma situationer som i den här berättelsen. Är det någonstans människor ska vända sig? Är det en kyrka? Är det en kristen? Kristna ska vara kända för vittnesbördet om Jesus. På det sättet Jesus själv vittnade. Det för mig in på det nästa i berättelsen. Jag har talat om att vi befinner oss i andlig strid. Vi ska inte tillåta otro regera. Jesus svarade Matteus 17 på frågan. Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta hit honom till mig. Hur hanterade Jesus det omöjliga? Jesus hade fullkomlig tro. Om inte Jesus hade fullkomlig tro kunde han inte stå som representant för mänskligheten. Och dö på korset, eller hur? Om Jesus brast i tro. Men Jesus hade fullkomlig tro. Det var ingen situation som var övermäktig för Jesus. Utan vad än Jesus ställdes inför. Han agerade utifrån total tillit. Jesus är förvånad i berättelsen. Han är förvånad. Detta fördärvade släkte. Han talar ju inte om pojken som är bunden, utan han talar om sina lärjungar som följer honom. Jesus förväntade sig faktiskt att de skulle befriat. Därför att de hade allt de behövde. De hade kraft i Jesu namn. De hade makt i Jesu namn. Men de misslyckades. 2014, jag och Gösta Ståhl, vi är i en romsk by i Litauen. Fattigt är det, eländigt. En pappa kommer fram och berättar om sin son som ligger på ett sjukhus, svårt sjuk i TBC. Jag hade ingen aning om att TBC fanns i Europa, men det fanns. Bland fattiga, bland de fattigaste. Vi lägger händerna och vi ber för pappan. Pappan får vara ställföreträdande för sonen. Vi ber om helande. Ett år senare är vi tillbaka i samma by och plötsligt står en pojke där med sin pappa. Och så berättar de, det här är pojken ni bad för. Jag ska erkänna, jag hade inte tro för helande för TBC. Det som händer när han står där, det är att vi ber med pojken 12 år till frälsning. Han välkomnar Jesus. Den Jesus som rörde vid honom. Det ska fungera på det här sättet, men vi ser det gör inte det. Vi skulle ha haft några bilar ungdomar från Uppsala helgen, men ungdomsdelen blev sjuk i feber. Och jag och John och någon mer, vi stod här och bad i Jesu namn och befallde feber lämna pojken. Och jag var så grymt besviken när jag dagen efter hörde att han fortfarande var sjuk. Trots det här, Jesus har kallat oss att vara hopp för människor. Att vara hopp. Vad gör otro med oss? Otro är inte tvivel. Otro är någonting annat. Jag ska tala om det. Otro, det binder oss. Otro tar ifrån frimodighet. Jesus talade strängt till den onda anden och den for ut ur honom. Från den stunden var pojken botad. Lyssna, Jesus visste vem han var. Jesus visste vad han var kallad att göra. Och Jesus gjorde det han var kallad att göra. Det är förödande med otro i en kyrka. För en tid sedan, jag är med ett team i en kyrka där den undervisning jag håller om Guds rike har varit det mest självklara. Men pastorn berättar för mig att man har förlorat sin frimodighet. Man ber inte längre för sjuka. Det är faktiskt så att under min undervisning så reser sig en person upp och går ut ur lokalen. För personen stod inte ut på att höra det jag undervisade om. Jag undervisade om Jesus. Jag fick höra en bakgrund och jag förstod att någonting hade kommit in och tagit bort frimodighet. Det var så att två nyckelpersoner i församlingen hade blivit svårt sjuka i cancer. Och man hade bett. Och man hade bett. Men man kunde inte bota. Så man förlorade sin frimodighet och slutade att be för sjuka. Det hände någonting med lärjungarna i situationen. De förlorade sin auktoritet och kraft. Det var otro som kom in och fick sitt fotfäste. Otro är ifrågasättande av vem Jesus är. Det är det som är det, gör det så förödande. Det är ett ifrågasättande av vem Jesus är. Matteus 10. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. De skulle varit uppfyllda av tro, eller hur? Istället är det otro. och otro leder dig in i fruktan. När Jesus när Johan hade tagit sitt liv surrade en massa tankar i mig. Jag kan fortfarande höra mammans röst i telefonen förtvivlat när hon berättar Johan har tagit sitt liv. Det kom tankebyggnader. Och tankebyggnader som inte var från Gud. Det var tankebyggnader. Hur kan du predika helande? Du ser hur det gick med Johan. Jag är tacksam för förebedjare. Den morgonen var en person, en av mina förebedjare som inte visste någonting om vad som hade hänt. Som den helige ande väcker. Och personen hör, be för Christer. Be för Christer. På eftermiddagen så ringer personen och frågar, är det någonting som pågår i ditt liv? Och jag fick berätta. Hur ska vi göra då otro attackerar? Se på Jesus. Håll fast vid vem Jesus är. Jag tillät aldrig, för jag som troende, jag har en auktoritet. Och djävulen vill inte att jag ska använda den auktoriteten. För jag har en auktoritet som inte han har. För jag har en auktoritet som är given av Jesus själv. Så jag tillät aldrig otro regera och stjäla min frimodighet. Vi befinner oss i andlig strid. Vi ska inte tillåta otro regera. Vi har tillgång till Jesu namn. Det är det sista. Matteus 17 och 19. När lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus kom de fram och frågade, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, därför att ni har så lite tro. Hur kunde Jesus bota? Han hade tro. Det var auktoritet i hans ord. Det var auktoritet i hans närvaro. Och vi läser i evangeliet att allting, vad det än var tvunget att underordna sig Kristus. Du ska ägna dig åt det Jesus gör. Det gick många år innan jag förstod vad lärjungaskap till Jesus är. Jag börjar upptäcka i evangelierna och jag börjar höra undervisning där jag förstod om att det Jesus gör, det ska jag göra. Och jag ska erkänna, jag var så provocerad. Jag känner mig så provocerad. För det går inte. Hur? Hur ska det fungera? Jag iakttog människor som bad och det var stark förväntan. De bad om att Jesus skulle hela och helande inträffade. Jag verkade hamna i massa sådana sammanhang. Den heliga ande ville säga någonting. Det är stor skillnad mellan Jesus och oss. Eller hur? Jesus var utan synd. Jesus hade alltid fullt av tro och den helige ande verkade obegränsat i och genom honom. Men vi måste komma ihåg en sak. Det är att Jesus hade avsagt sig, lagt ifrån sig sin himmelska härlighet som Guds son och var helt beroende av den helige ande. Så det Jesus gör, allt av under, allt det han gör, det är som representant för oss människor. Om vi inte tror det, då har vi inget att ge människor. Jesus sa till lärjungarna, som Fadern har sänt mig, sänder jag er. De frågade Jesus, varför kunde inte vi driva ut den? Lyssna. Jesus blev människa för att omintetgöra djävulens gärningar. Det Jesus gjorde var att leva fullkomligt som människa för att vi skulle kunna leva som honom genom hans uppståndelse ifrån det döda. Det här är wow. Det kraftfulla liv som Jesus levde och som lärjungarna bjöds in i, det bjuds du och jag in i genom hans uppståndelse ifrån det döda. Så frågan är då, hur kan vi lärjungar bota som Jesus och leva utan fruktan? Tillbaka till texten Matteus 17. Jag säger i sanningen, om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni säga till det här berget, flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer vara omöjligt för er. Nyckeln här är tro. Men hur får man då tro? Gud ger tro. Tro är inte att du krampaktigt ska försöka få till någonting, utan den helige ande ger tro. Den helige ande ger tro att Jesu namn är befrielse. Jesu namn är helande. Vi ska hela tiden sträcka oss efter mer. Du ska sträcka dig efter mer. Och jag brukar säga det, för den här världens skull. För den här världens skull. De människor som inte känner Gud, de är slavar. De är slavar under allt det som djävulen gör. Djävulen, han får göra vad han vill. Han gör vad han vill med sina barn. Den här staden behöver en övernaturlig församling som gör det Jesus kallat den att göra. Jag ska avsluta med en berättelse. Vi har ett härligt gäng konfirmander. Många av dem satt på första bänk här under en counter. Och jag undervisade i tisdags om den helige ande. Och de här ungdomarna, de tror på mirakler. De tror att Jesus gör mirakler. De ser Jesus göra mirakler. Och de ska be för en av kompisarna i gruppen. Och jag säger så här, gör nu vad ni är tränade att göra. Och lägger de händerna. Och så är det en av tonåringarna, 15 år gammal, inte varit kristen så länge. Och han säger, jag befaller dig smärta, gå i Jesu namn. Vet du vad som händer? Smärtan är borta. När Jesus talar om berg så är det någonting oövervinnligt. Men inte för den som tror. Flytta dig dit bort, säger Jesus att vi ska säga till berget. Och det kommer flytta sig. Den fråga som är avgörande, det är, tror vi på det Jesus säger? Tror vi på det Jesus säger om sin församling, om sina efterföljare? Det här var predikan. Det är en kamp om vårt sinne. För djävulen vill inte att du ska tänka på det här sättet jag predikat. Djävulen vill på samma sätt som dessa lärjungar hamnade i otro, så vill djävulen försätta dig i otro. Han vill försätta Guds församling i otro. Men vi ska se på Jesus. Kan vi be? helige ande. Jag ber om tro. Tack Herre för ett senapskorn. Tro som ett senapskorn som har makt att förflytta berg. Jag ber för den just nu som plågas, som är bunden av otro. Som inte ser dig klart. Tack Herre för att du vill befria. I Jesu namn. Gud, vi lovsångstid komma upp.